Innan vi startar podden vill jag passa på att påminna om Historia Nus Instagram, historia_nu. Utöver Historia Nu gör vi på Historiska poddar ett flertal andra historiepoddar. Och på vårt Instagram får du alltid påminnelser om när vi släpper nya avsnitt av alla våra poddar och uppdateringar om evenemang och annat kul. Tack! Nu sätter vi igång.
När vi talar om forntiden så tänker många på Oden, Freja, Idun, Thor och andra gudar och gudinnor. Men faktum är att nordborna tidigt kom i kontakt med kristendomen. I romarriket så blev kristendomen statsreligion i slutet av 300-talet. Och eftersom nordbor reste dit så hade de sannolikt stor kunskap om både tron och utövningen. Och under hela vikingatiden så byggs det kyrkor. Till en början så var det enkla kyrkor av trä och sen med tiden i slutet av 1000-talet så började man bygga stenkyrkor. Och så kom det då kristna missionärer hit för att omvända folket till kristendomen. Och den mest kände, det är ju munken Ansgar som kom till Sverige på 800-talet och grundade en kristen församling i staden Birka. Och så småningom så byggs det allt fler kyrkor, man organiserar prästerskapet, allt för att sprida och upprätthålla den kristna tron. Socknar, församlingar bildades runt om i landet och kyrkorna blev ett centrum för religiöst liv och sociala aktiviteter. Men då var vikingens tid över. Med kristendomen så kom Sverige, hela Skandinavien, in i en europeisk medeltida kultur och vi blev en integrerad del av Europa. Historia Nu dock är podden som går historien på djupet. Jag heter Kristina Ekero Eriksson. Jag är journalist och arkeolog och har skrivit flera böcker om vikingatiden och tiden före vikingatiden. I den här dokumentärserien i fyra delar så undersöker jag tillsammans med journalisten Urban Lindstedt vad som tog åt nordborna i slutet av 700-talet. Tillsammans med experter tar vi reda på historien om vikingar i dagens Ryssland och Ukraina, våldsamma begravningsritualer, odenskrigare och människoffer. Varför uppstod vikingarna? Vad gjorde de? Och var tog de egentligen vägen?
Kristina, det här är ju vår sista del i den här serien om vikingatiden. Mm. Och det ska ju handla om kristnandet. Och kristnandet, det är väl den naturliga slutpunkten för vikingatiden?
Ja, fast samtidigt inte, för att under hela tiden så ligger kristendomen och bubblar under ytan och vill komma upp, så att säga. Så att vikingatiden är en blandreligion, och det ser man ju bland annat på runstenar som är det mest vikingatiden man kan tänka sig. De är ju ofta prydda med kors och böner.
Så du tycker det är slaget vid Hastings, det är den naturliga sluttiden för vikingatiden?
Nej, det finns lite olika sätt att tänka när man tänker på slutet av vikingatiden. Men kristendomen, när den väl slår igenom, då är det mycket som förändras. Religionen var ju en sån viktig del av vikingarnas samhälle. Och den blir ju väsensskild när kristendomen väl slår igenom. Men då är vi ju framme vid mitten av 1000-talet.
Vad som har blivit tydligt för mig när vi har jobbat med den här serien, det är just det att det här kristnandet, för jag har ju väldigt tänkt mig väldigt kronologiskt, men nu har jag förstått att så var det inte, utan det är kristendomen kommer tidigt in under vikingatiden. Det är ju bara att den inte är liksom fullständigt slår igenom för vikingatiden.
Ja, och det finns en anledning till att man byter religion, som vi ska få se i det här avsnittet, att den spelar väldigt mycket roll för kungarna, deras identitet och deras samhällsbyggande och kontakten med kontinenten. Kristendomen är en maktfaktor. Det inte, handlar inte om någon personlig tro egentligen.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Kan vi lära oss någonting av hur vi kristnades genom att titta på hur Storbritannien kristnades?
Ja, det kan vi faktiskt. Därför att det finns ju så väldigt få källor som berör kristnandet i Norden. Vi har ju Rimbertskrönikan som författades på 800-talet som berättar om munken Ansgar. Så att där har vi ju en hel del. Men i England, där har man kommit mycket längre. Där finns det mycket mer fler skriftliga källor från den här tiden. Bland annat så finns det, eller fanns, en munk som hette Bid på engelska, Beda på svenska. Och han berättade om hur det gick till när anglosaxarna kristnades. Och så finns det en svensk forskare, arkeologen Alexandra Sandmark, som har skrivit en avhandling om hur anglosaxarna kristnades. Och man kan se att det finns troligtvis stora paralleller.
Vi kan dra slutsatser utifrån hur det gick till i Storbritannien.
Ja, det stämmer.
Mm. Vems intresse var det då att kristna de här kungadömerna i Storbritannien?
Ja, alltså det där var en ganska svår fråga faktiskt. Vem var det som ville det? Man kan ju säga att påven hade ett önskemål.
Alexandra Sandmark är professor i arkeologi vid The University of the Highlands and Islands och har forskat om hur England kristnades.
Och det kan man se i många andra tidsperioder också, senare också när det gäller kanske Skandinavien, att påvedömet var intresserade av att de här länderna, eller de här kungadömarna då, skulle kristnas. Så skickade ut en del människor för att hjälpa till och få igång kristnandet.
Anglosaxarna tog inte själva initiativ för att bli kristna.
Nej, påven, han hade sett på marknader hur anglosaxare såldes som slavar och han tyckte det var så upprörande så att han ville kristna de här kungarikerna i Britannien, så att han hade ett syfte med det, plus att han ville att de skulle vara kristna överhuvudtaget såklart. Och samtidigt så en av kungarna i de här engelska kungarikerna var gift med en frankisk prinsessa och hon var kristen och hon hade tagit med sig en kyrkoman när hon då skulle gifta sig med honom. Så att det var både personliga påtryckningar men även påtryckningar från påven att anglosaxarna skulle kristnas. Men vad kan det mer ha varit för anledningar för anglosaxarna att vilja bli kristnade?
Ja, alltså det här har man ju också olika teorier och det tror jag att det är många olika anledningar faktiskt. En anledning kan vara att man kanske var lite besviken på de gamla gudarna. Att man tyckte att det kanske inte gick så bra just nu. Och man började fundera, jaha, men titta på de här andra kungarna. Men titta på frankerna, det kanske var vad rika de är, vad bra det går för dem. De har ju börjat övergå till kristendomen. Man var ju, började bli medveten om att kristendomen fanns. Och börja titta på andra kungadömen. Så att jag tror att det kan vara en sak. Men sen så även att det finns så mycket innovationer och nya saker som kommer med kristendomen. Som latinet, att man skrev ner saker, de fina handskrifterna, biblarna, skriftliga lagar. Sen kommer kloster med alla de nya som kvarnar och mediciner och så vidare.
Man kan ju undra hur missionärerna sålde in tron till anglosaxarna. För precis som i Norden så tillbad de också Thor och Oden.
Nu tror jag att missionärerna försökte förklara på ett ganska enkelt sätt vad kristendomen gick ut på. Jag tror att de försökte sälja paradiset och liksom himmelriket som någonting nytt. Och att kanske kristendomen var en religion som inkluderade alla, även de fattiga. Att alla hade sin roll att spela. Och det kanske inte riktigt var så då för kristna religionerna. Men sen såklart att det måste varit jättesvårt att förklara de här begreppen. Vilka ord använder de för att förklara det här? Treenigheten säger man ju till exempel att det var ganska många missförstånd. För att hur kan man förklara att det är en gud fast det är tre?
Borde inte den här känslan att tillhöra något större, att bli en del av en europeisk community, spelar inte det också en roll för kristnandet?
Jo, men det var nog så att det var ungefär som att gå med i EU eller inte. Att det var den typen av fråga man ställde sig. Men eliten, de tjänade ju på den här tanken att det ska vara en gud, det ska vara en kung. Och samtidigt så hade ju de gamla kungarna under förkristen tid, de hade ju hand om kulten och utövningen av den och kände det sannolikt förmögenheter på att vara ansvariga för kulten, eftersom de som deltog i de här offerfesterna skulle ha gåvor med sig. Så kungarna behövde bara ställa om sig att istället för att ha de här offerfesterna, då bygger jag en kyrka istället, och så har vi några helgon som ligger här, och så kan vi ta intäkter för det kommer massor med pilgrimer hit, och de här pilgrimerna skänker gåvor till kyrkan. Så att fortfarande så tjänar ju eliten på religionen. Den går hand i hand.
Pengarna spelar roll.
Ja, pengar spelar roll.
Alltså England är intressant på den här tiden, för det bestod av en massa olika kungadömen. Så det var inte bara att övertyga en kung om att det är kristen, utan man tog kanske ett kungadöme i taget. Och sen så gradvis då så blev stora delar av England kristnat.
Men om nu Ansgar kom till Sverige på 800-talet, när kommer de första arkeologiska spåren efter den kristna tron?
Ganska tidigt, tror jag. Och det man alltid brukar hålla fram, det är ett litet bokformat hänge som är funnet i Bohuslän.
Ann-Sofie Gräslund är professor i arkeologi vid Uppsala universitet, och hon har specialiserat sig på Sveriges tidiga kristna kultur.
Här fanns ju inga böcker. Det var väl långt till närmaste bok, kan man tänka sig. Och alltså på något vis måste den ha hämtats hit från Sydeuropa eller något. Och man undrar väldigt mycket, när den hamnade i Bohuslän, förstod de vad det var? Att det var en liten bild av Bibeln?
Går du att datera den här lilla guldboken?
Ja, för den ligger tillsammans med andra föremål som är typiska för vendeltiden, alltså århundradena precis före vikingatid, 1600-tal, 1700-tal. Men nordborna kom ju i kontakt med kristendomen långt dessförinnan.
Så var det många nordbor som deltog i krigshändelser på kontinenten, och somliga kanske tjänstgjorde som legoknäktare i den romerska armén, och andra stred kanske på den andra sidan.
Så nordborna, de befann sig alltså i ett kristet sammanhang när de var i romarriket. Så de exponerades ju helt enkelt för kristendomen.
Mm. Men den här tidiga exponeringen, det kan inte ha lett till någon större spridning av kristendomen.
Nej, det ska ju vara det ifall någon enstaka person fattade tycke för den här religionen och tyckte att den var bra och blev personligt övertygad. Men för Skandinavien i stort så har ju de här besöken inte så stor roll. Därför att kulten, den fortsätter ju att frodas trots att stora delar av Europa är kristnat. Gravarna behöver inte avslöja vilken tro den döda mannen eller kvinnan har haft. För att även efter att man har blivit kristnad så kan anhöriga lägga ner gravgåvor till den döda personen. Och det ser man bland annat på kontinenten i Frankrike.
Man kan se i Frankerna från till exempel 500-talet och framåt så kyrkan var inte alls intresserad av att tala om hur folk skulle begrava sina anhöriga.
Arkeologiprofessorn Alexandra Sandmark igen.
Men sen fram på 900- och 1000-talet, då tror jag kyrkan började inse att det här var ett sätt att få folk att begrava på kyrkogårdar och att, jag tror de såg att det var pengar i det hela. Så det är från 1000-talet ungefär som man började se lite krav på att folk skulle begravas på kyrkogårdarna.
Men jag fattar inte vad... Hur kan det finnas pengar i att bli kristen?
Nej, men det var ju så att vikingarna begravdes ju med otroliga dyrbarheter. Jag menar, tänk dig alla smyckesuppsättningar som kvinnorna hade på sig och hade med sig i graven. Och män begravdes med vapen. Så att det var ju stora rikedomar som man bara placerade i marken. Kyrkan, de vill ju ha del av de här döda människornas förmögenheter. Så därför så tyckte de att det var en dum idé att lägga ner dem i marken. Istället så kunde man ge dem till kyrkan och då lovade prästerskapet att vi ska be eller sjunga själamässor för de här döda människornas själar. Men det gjorde de ju inte gratis, då ville de ju ha pengar från de anhöriga.
Vet vi när nordborna börjar ändra sina begravningsritualer?
Ja, alltså det händer ju successivt och det är olika från område till område. Men i Västergötland till exempel, där har ju arkeologerna slagits av att de inte kan se de här vikingatida typiska gravhögarna och undrat var finns de någonstans då? Nej, de finns inte därför att man var väldigt tidiga med att begrava de döda obrända i en kista som inte har någon markering. Och på Birka så finns det gravfält som har tolkats som att vara från 800-talet där man har begravt de döda. Men överlag så kunde man fortsätta att begrava sina döda på gårdsgravfältet som man hade gjort i årtusenden tillbaka.
Även efter man blivit kristen?
Ja, så att man kan hitta gravar där man har bränt de döda och sen intill så ser man att det är en kistbegravning. Och det finns till och med en runsten i Vaxholm norr om Stockholm, i Bogesund. Och på den runstenen som är från 1000-talet så står det så här: Gunne och Åsa lät och resa denna sten och valv efter önd sin son. Han dog på Ekerö. Han är begraven på kyrkogården. Så på 1000-talet så var det så speciellt att någon begravdes på en kyrkogård och inte på det gamla gårdsgravfältet att man till och med skrev ut det på en runsten.
Mm. Det blir väldigt tydligt för mig att hela vikingaperioden är egentligen en blandning av kristendom och asatro.
Ja, men så är det. Och ibland så ser man ju i en och samma grav att det folk med olika tro som har begravts där. Till exempel så finns det en kammargrav från Birka, alltså man har byggt en som ett underjordiskt rum i jorden där den döda har begravts. Men i det här fallet så är det en dubbelbegravning, det är en man och kvinna som ligger tillsammans där och i den låg det både ett kors och en torshammare. Och utifrån en runsten i Fröslunda socken i Enköping så kan man dra slutsatsen att kvinnan i familjen är kristen och inte mannen. För så här står det på runstenen: Gisel och Ingemund, goda unga män, lät och göra minnesmärket efter Halvdan, sin fader, och efter Ödis, sin moder. Gud hjälper nu väl hennes själ. Alltså inte makens själ, utan det är hennes själ.
Är det Halvdan? Han är asatroende, tror du? Eller
ja, så? Det borde ju faktiskt vara så. Och det är tecken som tyder på att kvinnor faktiskt var först med att anamma den här kristna tron. Och det är precis tvärt emot vad många tror, att kvinnorna fick så mycket sämre i och med kristendomen. Men i början kan det faktiskt ha varit så att de såg fördelar. Vi ska höra vad Ann-Sofie Gräslund, religionsexperten, säger om det här.
Under det här som vi kallar för missionsfasen, där tror jag tvärtom att kvinnorna spelade en stor roll och att de hade en hel del makt faktiskt. I början så var kvinnorna mycket entusiastiska och var de som omvändes först. Och sen kom resten av familjen efter. Och det finns ju några fall där man vet att det inte var så. Kvinnan blev kristen men inte mannen. Och det mest kända fallet är ju Erik Röde som var född på Island och blev landsförvisad och flyttade iväg till Grönland och hans hustru Chodhilde. Och där sägs det i Erik Rödes saga att de byggde sig en gård som hette Brattalid, och Chodhilde lät bygga en kyrka, men hon lät bygga den lite avsides så att Erik Röde inte skulle se den när han gick ut på tunet och blev arg. Och vid en samnordisk utgrävningsexpedition på 30-talet så grävde man i Brattalid, och då fann man faktiskt en grund till en liten kyrka. Och mycket riktigt låg den en bit bort och sådär.
Och Chodhilde förvägrade också sin man samliv eftersom han inte var kristen och hon var det. Ja. Så hon vill inte leva ihop som man och hustru längre efter det. Ja, det är ju ironiskt det här att i början så är kvinnorna pionjärer för kristendomen. Men ju längre tiden går så blir det allt mer patriarkalt och ja, de blir kanske lidande för den här nya trons skull.
Mm. Det här är ju en jättestor fråga om man ska byta religion. Tror du det här var någonting som man bestämde snabbt eller under en hel levnad?
Alltså jag tror att många drog sig in i det sista på att faktiskt konvertera. Och det verkar som att vissa har bestämt sig på dödsbädden. För på en del runstenar så kan man läsa att han eller hon har dött i vita vådor, alltså i vita kläder.
Vadå vita kläder?
Ja, men när de döpte sig så fick de förmodligen en vit särk som de skulle bära. Och då kanske de väntade in i det sista med att låta döpa sig på dödsbädden. Och då fick de här vita särken och sen så dog de. Ann-Sofie Gräslund, professor i arkeologi igen.
Då var det så att vid själva dopet, som förmodligen då betydde hel nedsänkning i vatten, att då fick de en ren vit fin skjorta. Och det finns en lustig text någonstans på kontinenten där några klagar över att de hade döpt sig flera gånger och de hade alltid fått en vit skjorta, men den här gången hade de bara fått några trasor. Alltså det är frågan om då, sparade man dopet till man var döende, och då är det inte så lätt att nedsänkas i vatten, för då stannar man väl där. Eller var det så att man tvärtom sparade dopkläderna och använde dem som en sorts svepning?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tecken på att vikingarna är kristna, det är runstenarna, och de börjar resas i massor under slutet av vikingatiden. Runstenarna finns i de flesta landskap, men särskilt i Uppland där det finns 2500 runristningar och Sörmland där det finns omkring 400 runstenar. Och ofta är de prydda med kors eller försedda med en kristen bön som kan avslutas med orden Gud hjälpa hans ande och själ, eller Gud hjälpa hans ande och själ bättre än han förtjänade. Och utifrån runstenarna kan man också ana vad det är som missionärerna har berättat för vikingarna. Till exempel, Krist låter Tummes själ komma i ljus och paradis och i den bästa värld för kristna, som man kan läsa på Folsbergastenen i Enköpingstrakten.
Krist låter Tummes själ komma i ljus och paradis. Och det där med ljus och paradis är ju fantastiskt. För om missionärerna pratade om det som dödsriket, så är det klart att det lät mycket mer tilltalande än att komma till hel.
Ja, och hela familjen samlades också. Och inte var uppdelat på hel och valhall. Och...
Nej, just det.
Även i Västergötland finns tidiga kristna gravar. Det var ju detta landskap som Olof Skötkonung lät döpa sig omkring år 1000. Och han är den första kung som vi känner till som regerade över både Svealand och Götaland. Och inte långt därifrån, i Varnhem, har arkeologerna grävt fram Sveriges äldsta stenkyrka. Ja, den äldsta i vårt land är egentligen Dalby kyrka i Skåne, men den hörde till Danmark när den byggdes. I Varnhem så anlades ett kristet gravfält på 900-talet och runt år 1000 en liten träkyrka. Och sen mot slutet av 1000-talet så revs den och istället byggdes en stenkyrka ungefär 120 kvadratmeter stor. Men det är något som de kristna gravarna har gemensamt med de förkristna. De speglar den dödes sociala status. För de som var mest betydelsefulla i Varnhem, de begravdes så nära kyrkväggen som möjligt. Och i Varnhem så är det så att de ligger till och med i kistor av kalksten. Men de som inte var lika inflytelserika och de kanske fattiga, de begravdes i träkistor, om ens det. Vissa har bara lagts ner i marken och kanske har de varit svepta. Männen begravdes i söder om kyrkan och kvinnorna norr om kyrkan. Och en som begravdes i en stenkista precis i närheten av kyrkan var en kvinna som hette Kata. Och hennes familj ägde sannolikt gården i Varnhem. Och när hon dog 35 år gammal, då anlitade hennes man en runristare som högg in en minnesskrift på kistlocket. Där står att läsa: Kjetil gjorde denna sten efter Kata, sin hustru, Torgils syster. På bara några århundraden hade alltså vikingarnas begravningar förändrats i grunden. Och från att ha varit de här våldsamma tillställningarna med slakt av djur och människor, supande våldtäkter, så blev det stillsamma samlingar in till kyrkan, ackompanjerade av en vemodig psalm. Kanske ringdes en liten klocka också. Vi började den här dokumentärserien med anfallet på Lindisfarne, det här klostret på Englands östkust där vikingarna kom seglande och attackerade och dödade munkarna som fanns där. Och det var ju så skrämmande för anglosaxarna därför att det var helt otänkbart att attackera en kyrka, ett gudshus. Men för vikingarna var det ju inte alls otänkbart i och med att de var ju inte kristna. De brydde sig inte om det där klostret. Så att nu så kom det ett annat tänk hos vikingarna att kyrkor och sånt, det skulle man inte attackera.
Så kristnandet, det är egentligen slutpunkten för vikingatiden?
Alltså det är en viktig komponent som försvinner ut från Norden när kristendomen gör entré. Vi har inte likadana begravningar, vi har inte samma offerfester. Det är mycket som förändras i och med att det är ett religionsskifte.
Men mycket måste väl vara kvar ändå?
Ja. Jag menar, man bor ju på samma sätt, man försörjer sig på samma sätt. Men när medeltiden kommer så blir vi mer en del av Europa i och med att vi har samma kristna tro. Så att på så sätt så växer vi samman med Europa på ett annat sätt än tidigare.
Mm. Jag tänker också att de här kyrkliga institutionerna som växer fram, de blir ju väldigt viktiga för det stadsbyggandet som sen tar fart i Norden, där vi får riktiga stora kungadömen i Norden.
Ja, precis. Det är ju den pelare som samhället vilar på under medeltiden. Du har hört sista delen av historien nu dock, Vikingen i världen, som gjordes i samarbete med förlaget Historiska Media. Medverkade gjorde Alexandra Sandmark och Ann-Sofie Gräslund. Programledare var jag, Kristina Ekro Eriksson, redaktör Aron Schorman, producent Urban Lindstedt, ljuddesign och slutmix Emanuel Lehtonen. Den här dokumentärserien gjordes av Urban Lindstedt och mig, Kristina Ekro Eriksson.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande stadsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.